vårt andra laget slå. Hej! ÖIS är världens bästa gäng, gäng, gäng. ÖIS är laget som tar två poäng. Nu vi spelar bollen kvitt och rätt. Vi ska vinna lätt.
God dagens på er allihopa. Välkomna till det 160:e avsnittet av ÖIS-snack. Idag med mig Sören och Love har jag här på vänster sida. Och vi ska gå igenom den magiska 3-2-segern mot Elfsborg. Vi är riktigt nöjda och det kan vi säga rakt av här. Vi vet att det är försäsong. Vi vet att det är ovisst så här års. Vi vet att såna här saker kan hända. Men det skiter vi i idag. För att vi tänker sitta här och vara riktigt nöjda. För det måste man passa på att göra när det går bra. En som inte... Eller ja, nöjd är han nog i och för sig. Ja, men inte i vårt sällskap idag. Det är ju Mackan som av någon outgrundlig anledning verkar ha fått tag på någon biljett till Island. Och han verkar åka runt på någon sån här Islands häst och grejer. Så han missade ju det här. Men vi får önska honom en fortsatt trevlig semester. Och så tänker jag att jag lämnar över till Love med den mest klyschiga frågan man någonsin kan ställa. Fan, hur känns det, Love?
Nej, det är klart att det känns bra och jag kan väl redan brasklappa för att det blir en hel del känslor i det här avsnittet. Mackan är ju tyvärr på utflykt på Island och ja, vi kan behöva honom ibland för att komma ner på jorden och lugna oss lite och bli liksom lite, ja men inte neutrala så, men ja, lite objektiva i våra analyser. Men,
ja, det är två mycket känslostyrda män som sitter absolut framför så är de här mikrofonerna.
Så är det. Så, ja, men det är gött med det ibland också. Och idag kan man ju inte göra något annat än att bara känna sig glad och liksom hålla fast i den här euforin som man upplevde på Bravida Arena idag. Det är helt otroligt. Och... ja, det, för dig måste det ju vara som natt och dag, tänker jag, om man kollar tillbaka på ditt utspel efter 5-0-förlusten mot Degerfors. Har vi några kommentarer där?
Nej, men jag står för allt jag sa i podden efter Degerfors. Mycket står jag för fortfarande, men... Fy fan vad gött alltså. Men nu har jag inte halsfluss längre. Jag är liksom frisk igen. Vi spöar Elfsborg. Jag känner bara Sören är tillbaka. ÖIS är tillbaka. Nu kör vi. Så nej, det är klart att alltså, delar av den kritiken som jag riktade åt alla möjliga håll i podden efter Degerfors står jag ju för fortfarande. Och jag ser fortfarande problem. Men... nu står vi här och har vunnit med 3-2 mot Elfsborg och då vill inte jag börja dirigera runt och vara någon slags kritiker. Framförallt så känner jag fan en... man är, och det kan låta lite konstigt att säga, men jag känner mig så jävla stolt över spelarna. Alltså det är nog det som får mig att må allra bäst idag. Att de gör den här 5-0-matchen och alla blir helt skogstokiga, inte minst jag själv givetvis. Men att de går ut idag och gör en match som är... ja, det är inte så att vi äger Elfsborg. Det gör vi inte, det vet jag med. Det är en ganska jämn match och Elfsborg styr mycket. Men vi går fan ut och tar 3 poäng. Och det tycker jag är... det visar på... jag vet att jag har varit en av dem som har kritiserat mentaliteten. Men det här, det är också mentalitet. Mm. Att kunna resa sig efter ett sånt nederlag, gå ut och göra det här. Det gör mig fan varm i hela själen. Mm. Alltså. Det är underbart.
Ja, det är helt underbart. Och det är så imponerande hur vi reser oss från en 5-0-förlust mot Degerfors. För att sen besegra Elfsborg som är liksom... ja,
det är
ett mål liksom. Mot just Degerfors liksom ifrån att vinna allsvenskan. Det är helt sanslöst och ja, det är liksom den problematiken som har varit i ÖIS de senaste åren där man pratar om en liksom förlorarmentalitet som sitter i väggarna. Alltså nu tycker jag att det här laget bevisar att ja, det där behöver inte stämma, utan man kan vända en sån förlust som mot Degerfors till något bra. Så länge man tror på det, så länge man gör det, så länge man genomför matchplanen och vågar. Och genomföra matchplan och våga är fan... ja, det gör de verkligen idag. Jag är också otroligt stolt. Men hur lite om man liksom backar bandet lite då i morse när du vaknade upp, hur var dina känslor och förhoppningar och förväntningar inför matchen?
Nej, jag tänkte väl mest att jag skulle ta en öl, gå på fotboll och så fick det gå som det, så får det gå som det går, tänkte jag. Jag ska vara helt ärlig med att säga att jag trodde inte vi skulle vinna, men jag vet att det kan vara en sån här dag det vänder. Det säger jag också varenda match när det har gått dåligt. Så det var absolut inte så att jag satt och trodde att... Ja, eller det var inte så att jag kan sitta nu och säga att ja, jag visste att det skulle hända. Men man har ju sett saker vändas upp och ner just i såna här sammanhang tidigare. Och det försöker man ju alltid ha med sig. Men alltså rent objektivt inför den enskilda matchen, nej. Fan, Elfsborg var gigantiska favoriter. Och när jag och min farsa svängde förbi Bangatan och plockade upp dig på väg mot Ölstugan Tullen i Kville, då var det inte jättemycket optimism som liksom genomsyrade den bilen. Det var snarare någon form av likgiltighet och hopplöshet som det har varit lite för mycket av de senaste åren. Men i någon mån så var den väl ganska berättigad efter senaste veckans händelse. Så jag ställer väl samma fråga till dig, Love. Vad var dina tankar?
Nej, jag kan egentligen bara instämma. Jag kände egentligen liksom att liksom hela matchen skulle omgärdas av en ganska ljummen stämning, liksom en hemmapublik som liksom varken är upprörda men heller inte hoppas eller förväntar, eller hoppas gör man ju alltid, men som verkligen inte förväntade sig något annat än en Elfsborg-seger liksom. Så det är klart att det är en speciell match där man, ja, jag känner mig liksom lite nollställd på något sätt. Ja, det är så jäkla öjsigt där, så det liknar ingenting. Nej, alltså, det här tar väl nästan priset för mig liksom under de här senare åren. Det är klart att alla våra liksom great escapes via kval har varit helt sanslösa också. Matchen mot Halmstad glömmer man ju aldrig. Samma resultat är 3-2. Men den här tar priset för mig faktiskt. Det är de djupa dalarna och de höga topparna som har förvisso också hoppas liksom slätas över lite. Att man hittar en lite jämnare nivå som Adde har varit inne på. Att det liksom inte ska vara himmel och helvete. Att man ena veckan förväntar sig liksom allsvenskt avancemang och andra veckan förväntar man sig att ÖIS åker ur. Det är, ju liksom,
det är väl mest du och jag som gör det.
Ja, det är väl lite du och jag som gör det. Eller, det är väl en hel del som gör det. Men du och jag är väl fortfarande som två små barn när det kommer till, ja, kommer till det.
Men det där är ju också lite sådär. Alltså, ja, det är klart att det är chockerande att vi vinner idag. Det ska inte liksom, det ska inte hända. Men man kan ju väga in ganska många parametrar i det. Dels den tråkiga parametern som är att ja, det är försäsong. Elfsborg har haft en ganska tung försäsong och inte riktigt övertygat. Men de piskar i och för sig guys. Och det är ju inte så svårt, men det lyckas de ju med. Men man får också tänka på det att vi har ju spelat ganska många försäsongsmatcher nu. Vi har bara förlorat Degerfors. Alla andra har vi vunnit. Så att, jag menar, ser du det utifrån det perspektivet, det är klart att det är en skräll att vi slår Elfsborg. Det är absolut inte det jag menar. Men det är ju mer logiskt att vi gör en bra match än en till dålig match. Det är ett konstigt resonemang, men jag menar, vi har liksom... Visst, vi torskar mot Degerfors som kom 15 i Allsvenskan. Men vi spöade också Utsikten som visserligen gjorde någon form av världsrekord i konstig säsong, men ändå tar en allsvensk kvalplats. Och det är bara en vecka mellan de matcherna. Nu åker vi och spöar Elfsborg som kommer två i Allsvenskan. Resultaten betyder inte allt så här års. Och prestationerna är ojämna, men även hos oss. Även vi faller igenom mot Degerfors. Men det är ju revanschen i det här som någonstans blir det viktiga. Men jag tänker att om vi liksom går in på själva matchen och tittar från start till mål. Det är ju en pigg inledning jag står för.
Ja, verkligen. Alltså varenda spelare går ut med bröstet utåt, med självsäkerhet, med intensitet och tempo. Framförallt så sätter vi den höga pressen och det höga försvarsspelet som så tydligt kommer ju liksom ifrån Addes instruktioner och Jespers för den delen, och ja, men genomför det till punkt och pricka de första minuterna. Och redan där känner ju jag att känslorna börjar komma upp igen. Jag hade varit lite nollställd som sagt när vi gick in i matchen, men där började man ändå hoppas, för det såg farligt ut några gånger och ja, det svängde liksom.
Ja, men verkligen. Och vi vågade ju utmana. För det var egentligen det jag var mest rädd för inför den här matchen. Att det skulle bli så där totalt statiskt. Liksom. Här får vi till djupledslöpningar. Här får vi till en produktivitet på sista tredjedelen. Fy fan, vad skönt det är att säga det. Alltså. Men där satt den idag. Och det betyder mycket.
Ja, men om man ser tydliga mönster för det som sen leder fram till 1-0-målet. Att ja, vi är farliga i djupled. Noah är otroligt duktig på att komma runt försvararna. Och så kommer inte riktigt bollarna så ofta som man vill de första minuterna. Men tids nog när Elfsborgs försvar börjar stöta så liksom uppfattar vi detta och styr om vårat spel och knackar långt. Och det är ju det som leder fram till Noah Kristofferssons 1-0-mål som kommer just på en sån liksom situation där han sticker i djupled. Och det här är ju någonting vi har snackat om innan, där han har varit otroligt farlig. Dels under försäsongen, men även under föregående säsong. Och ja, där måste väl jag ta tillfället i akt och liksom, ja, inte be om ursäkt, för det här är en match där han får till det. Men liksom, ja, jag får väl ändå liksom tona ner min kritik och erkänna att jäklar vad han gör det bra. Här hittar avslutet fram, och det är ju det jag har eftersökt, att han har sett trubbig ut när det kommer till just avslut, men här får han till det. Och det kanske bara har varit lite självförtroende och liksom, ja, lite flyt helt enkelt som har varit det som har saknats.
Ja, men mycket handlar nog om att spela en anfallsfotboll, tror jag, där Noah kommer rätt. Liksom. För att innan har det ju varit väldigt mycket. Jag menar, under Jeffrey Aubin upplevde jag det som att det var ganska mycket kortpassningar hela tiden på offensiv planhalva, och att det liksom blev ett drag för mycket hela tiden. Här vågar vi slänga långbollarna upp på Noah så han får ta löpningarna och komma fram, och då använder vi honom på ett sätt där han verkligen, där hans förmåga verkligen går att utnyttja på ett sätt som kan knäcka ett motstånd. Jag är så jävla glad för Noahs skull efter den här matchen. Jag tycker han var så otroligt värd det här, och man kände på honom. Vi ska lämna över till honom om en liten stund, men man kände på honom hur mycket det betydde för honom, och det var nog verkligen en press som försvann från Noahs axlar där på många sätt, för nu visar han vad han kan. Och jag har väl varit en av dem som liksom ändå har velat peka på att den här förmågan finns. Alltså, att få igång en målskytt, det är ingen enkel uppgift. Det är många som aldrig lyckas få igång sina målskyttar i ett lag. Men när man väl får igång målskytten, då kan det rassla till direkt. Jag menar, i Aydin Selkovic fall så tog det 5 omgångar. Sen började det rassla till och det small hela tiden. Ja, i Noahs fall, ja, jag vet inte. Nej. Säsongen har inte börjat, men här visar han vad han är kapabel till. Och det får mig att tro att det här rasslandet, det kanske
ja,
inte tar
det
ett
mot
år,
ett
men det kanske kommer. Elfsborgs
försvar som många högaktar. Och där, om man liksom kollar på, liksom, på det som en lagprestation, så är jag ju redan där till en början otroligt liksom överraskad och imponerad av att det är vi som utnyttjar deras högt stående försvar och inte tvärtom. Det är vi som slår den fina, bra bollen och vågar slå den bollen i djupet när de stöter och inte tvärtom. Ja, och det leder ju till att vi tar ledningen, men sen så är de otroligt farliga i andra delar av spelet. Och ja, man kan ju inte säga att liksom vi dominerade någonting under första halvlek, utan Elfsborg kom ju i våg efter våg och fick kliva förbi. Där såg man mycket, alltså stora skillnader i individuell kvalitet. Det var Jalal Abdullahi som det fysmonstret han är, klev förbi folk och liksom brottade sig förbi folk, och Gottfried Rapp med sina kvicka fötter som letade sig förbi. Men framförallt så var vi väldigt sårbara på kanterna. Ja. Där Elfsborg hela tiden kom runt och kunde knacka in bollen i boxen. Och det där var ju någonting som man kände att här kan det rinna iväg rätt rejält. Och det är ju känslan när Elfsborg gör 1-1 på just ett sådant vis. Ett inlägg från, jag vet inte om det är höger eller vänsterkant, men som letar sig in på just Jalal Abdullahi som nickar in kvitteringsmålet för Elfsborg.
Mm. Ja, det är ett fysmonster, Jalal Abdullahi. Otroligt spännande spelare som... Ja, det kan nog smälla till i allsvenskan. Det finns en trubbighet att jobba på där. Nu ska vi väl inte analysera motståndarnas spelare här. Det blir lite väl flummigt. Men lik förbannat så gör han en otroligt spännande insats. Men det är ju som du säger. Alltså det är klart att det är ett fysiskt övertag i Elfsborg. Det är väldigt tydligt i väldigt många aktioner. Framförallt har de också en både en styrka i duellspelet som jag tycker vi lär oss utmana ju längre matchen går. Men framförallt en styrka i huvudspelet faktiskt. För det är väl två nickmål de gör. Och det, där har ju vi att jobba på också. Där kan man ju också diskutera hur vi formerar mittbackar och sådär. Det har vi ju kört redan liksom. Men det blir enkelt att vara stark på huvudet för Elfsborg i den här matchen. Och det gör ju att de gör både 1-1 och 1-2. Ja, där sa väl du och jag ungefär att ja, det var kul att ha ledningen mot Elfsborg i alla fall. Nu har vi testat det. Och det fanns väl inga förväntningar alls att komma tillbaka i matchen egentligen, utan känslan var väl att okej, nu rinner det kanske iväg, nu får de flowet.
Resultatmässigt, men jag är så jäkla stolt ändå av att vi fortsätter spela vårt eget spel och liksom hade det runnit iväg och att vi hade förlorat, så hade jag fortfarande varit väldigt nöjd med den halvleken vi ändå gjorde. Där vi satte framförallt den här höga pressen, hade en intensitet i liksom duellerna som växte allt eftersom. Och liksom, vi stressade Isak Pettersson där och försvaret som gjorde ett par misstag som ändå ledde till farliga lägen. Bland annat något där Bärkroth blev ensam mot målvakten strax utanför boxen. Och, ja, det blev inget av det, men vi hade väldigt många fler lägen än vad jag trodde att vi skulle ha.
Ja, och vi kan väl summera första halvlek som att det var en stabil insats där vi verkligen gör allt i vår makt för att stoppa ett lag som på pappret är betydligt starkare än.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Om vi går över på andra halvlek då, så inleder ju den inleds med väldigt mycket Elfsborg egentligen. De pressar på hela tiden och har några riktigt fina lägen, och det, känslan där är väl att man verkligen, alltså att de står otroligt högt och de pushar på för att göra 3-1 och kanske eventuellt då parkera bussen efter det, var väl lite känslan liksom. Det är väl något man hade kunnat tänka sig hade hänt. Men sen så hittar ÖIS fram och hittar Noah Kristoffersson. Mm. Och det smäller. Och jag tänker att vi har ju pratat lite om Noahs insats redan och diskuterat hur glada vi är över den fina prestationen. Så jag tänker att vi får väl lämna över till huvudpersonen själv och lyssna på vad Noah Kristoffersson har att säga. Så här får ni höra lite tankar från Noah efter matchen. Noah Kristoffersson, två mål idag. Vinst mot Elfsborg.
Det måste vara en riktigt god känsla.
Ja, det är det. Det är det. Två mål och vinst, det är underbart. Mm.
Hur har det känts nu i veckan inför? Liksom, det har ju varit en lite så långsam start på försäsongen och så kommer du ut idag och exploderar fullständigt. Mm. Vad kände du inför den här matchen? Var du liksom riktigt motiverad att gå ut och bevisa dig nu när du har fått chansen i startelvan?
Ja, absolut. Jag har ändå suttit bänk nu tre matcher. Mm. Men sen har det också varit en försäsong så vi ska ju rotera. Men det känns fantastiskt att göra mål när man väl får chansen. Det känns bra.
Verkligen. Det känns som att du kommer in otroligt fint i djupledslöpningarna också. Du rundar ju mittbackarna som bara den mellan matchen, känns det som. Det är fantastiskt kul att se. Är det något du har övat väldigt mycket på nu de senaste veckorna? Eller är det något du alltid jobbar med?
Nej, det är något jag alltid har känt att jag har varit bra på djupledsspelet. Och sen nu att vi... Med den informationen och spelsystemet vi vill ha så passar det mig bra. Mm. Att vi är en allmän hittar mig bra, egentligen vi alla hittar varandra bra ju. Så det känns bra. Mm.
Gött. Jag pratade lite med Anton Andreasson här. Han sa att han skulle fira med att spela stryktipset. Hur ska du fira den här segern?
Nej, familjen är här från Skåne så det blir hemma och käka med dem. Ja. Det är lite firande.
Härligt. Kul att ha dem på läktaren en sån här dag också,
ja,
kan jag tänka
verkligen.
Mig. Väldigt härligt. Mm. Men gött Noah, då får vi väl runda av där och så gratulera till en riktigt fin insats.
Tack så mycket.
Tack.
Ja, familjen på plats och Noah Kristoffersson levererar. Måste vara en fantastisk känsla. Och, ja, men återigen en fin match. Om vi går tillbaka till kvitteringsmålet där... Ja, vi var ju helt hysteriska, du och jag, Love, när vi satt där på läktaren. Det var lite för mycket nästan.
Ja, men vi satt med Trollér och Fröberg numera på fotbollskanalen i ryggen. Och ja, vi var väl inte neutrala som vissa anser att man ska vara på en pressläktare. Jag tror inte det var någon större fara för dem, men...
Nej, vi får be om ursäkt om vi störde. Ja, det var inte meningen.
Det var inte meningen.
Förlåt för alla gånger jag gick upp i falsett också.
Ja,
det där hände varje gång, jag vet inte. Man är ju som man är.
Ja. Ja, nej, det var ju en helt otrolig känsla. Och återigen, precis som när man klev ut i första halvlek och satte den höga pressen och den höga intensiteten, så kände jag återigen att känslorna väcktes till liv. Förhoppningarna väcktes till liv. Att... Ja, fan, det här kan vi göra en gång till. Mm. Och nu kommer inte målet på en djupledspoll utan Noah styr in bollen lugnt och behärskat. Otroligt.
Ja, du säger ju att känslan var att vi kunde göra det igen och det gjorde vi ju. Återigen är Noah Kristoffersson inblandad när han får in en passning och det är ganska stökigt i Elfsborgs straffområde. En som nappar direkt när bollen ligger fri, det är Niklas Bärkroth som tjongar upp den i krysset och gör 3-2 till ÖIS. Ja, det var där och då så man trodde man ju man hade fått någon form av, det var någon feberdröm eller någonting, fast roligare, alltså fan.
Ja, total eufori och man känner ju historiens vinstlag från hans 3-2-mål mot Halmstad. Ja, en otrolig prestation, nu kan vi ändå komma in lite på det, som Niklas Bärkroth gör i stort. Alltså, vi sitter ju liksom på pressläktaren då idag och ser hur han jobbar på vänsterkanten och liksom dribblingarna, kombinationsspelet, någon så här helt sanslös aktion där han släpper förbi bollen mellan sina ben på ett helt otroligt sätt och tunnlar en Elfsborgsspel. Alltså det är magi ibland för Niklas Bärkroth. När han blixtrar till så är det alltså otroligt hög allsvensk klass på den spelaren. Vilken jävla spelare att ha i sitt lag.
Ja, alltså när han får de här... Nu är han ju en period där han liksom är skadefri, har flow och då ser man ju hur bra han kan vara. Nu börjar han komma upp i sin fulla nivå och skulle han kunna hålla den en säsong? Jag menar, det är bara att titta på de gångerna förra året när Niklas Bärkroth var i form. Då var ju så ett otroligt mycket bättre lag. Och han är ju en spelare som... Hade han varit skadefri och kunnat spela 30 av 30, ja, då är det ju inget snack om att han är liksom nästan matchens lirare varje gång. Han har ju liksom en kapacitet som är väldigt mycket högre än alla andras just nu i alla fall. Och det, när den kommer fram så kan vi göra de här prestationerna. Det är ju lite som när man kollar på derbyt från i somras exempelvis, och han har en bra dag och vi vinner den matchen. Det är som att han höjer hela laget med sin pondus på plan och kan ju verkligen konsten att dominera sin kant. Så det är helt fantastiskt. Det är väl kanske dags då att lämna över till Berke Luringen, som jag har gett honom det smeknamnet. Jag vet inte om det är något som andra håller på med också, men jag tycker det är ett bra namn, och jag tycker att det är dags att vi lämnar över till honom helt enkelt. Så här får ni höra den intervjun.
Niklas Bärkroth, efter en match mot Elfsborg som vi vinner, vad känner du just nu? Det här är ju stor seger alltså.
Det är det verkligen. Jag tycker att vi tog förlusten förra veckan på ett väldigt bra sätt inför den här matchen och jobbade på de delarna som vi behövde putsa till på ganska rejält och gjort det. Sen fanns det delar i den matchen som var bra, och det tog vi med oss här också. Idag tycker jag vi gör en insats som är bra över 90 minuter i stort sett och möter liksom ett av Sveriges bästa lag och ger dem en ordentlig match över hela linan ut, om man säger, och stå som vinnare efter det är otroligt skönt såklart.
Mm. Ja, nu ska vi inte fastna i förra veckan, men jag menar, som du säger, att ni tog det väldigt bra och sådär. Hur har snacket varit efter Degerfors-matchen, och vad gjorde att ni kom så starka ut i den här?
Jag tror att generellt så kan det ha varit, vad ska man säga, det var en liten veckaklocka kanske, att det finns fortfarande saker att jobba på, men jag tycker över hela försäsongen här har det sett bra ut. Jag tycker vi har varit starka och varit duktiga, och jag tycker inte liksom en match ska spegla självförtroendet som det kan göra ibland, och som vi kanske har haft problem med tidigare, och det är jag väldigt stolt över laget att vi inte lät göra denna gången då, utan 5-0. Vi tog det för vad det var. Vi förlorade och var inte nöjda och jobbade hårt i veckan och hade liksom en tro på det och en matchplan som tränarna har lagt upp, som vi spelare ställde upp på till punkt och prickar ute idag tycker jag. Så att det var en stark laginsats där ute.
Ja, och för egen del så gör du en jättefin match tycker jag i alla fall. Hur skönt var det att sätta det där målet?
Nej, det är alltid gött. Ja. Det är klart det är det. Det blir man aldrig för gammal för, och avgörande mål, det bästa som finns i fotboll.
Då tackar vi för det målet och tack för en fin match. Tack för en fin intervju.
Tack så
mycket.
Och fira
det här nu.
Ja, jag ska göra det.
Ja, alltså, det var ju fantastiskt att få intervjua Niklas efter det här ögonblicket. För att man det bara sken om honom. Han var så jävla glad, och man blev så glad själv. Så det var riktigt roligt. Efter några nervösa slutminuter så kunde vi till slut andas ut, och vi var ju vi sitter ju här nu och är helt slut också.
Vi vankar ju av de där sista 20 minuterna, och knäna skakar och mina händer vibrerar som de gjorde typ när jag tog min första snus i åttan. Alltså det var, ja, och det där har jag inte upplevt på länge. Det var väl liksom vår derbyt då mot Geist där man kände den här euforin, men det här var ju helt otroligt på ett annat sätt. Jag kunde liksom inte riktigt tro att det var sant. Sen ska vi återigen säga liksom att ja, den här segern betyder inte så mycket isolerat, men...
Men ja. Vakna Europa!
Vakna Europa, här kommer rödblått, 4 matcher kvar nu.
Ja, nej, men alltså det alltså de här dagarna, det är klart att vi... Det är säkert så här några som kommer att sitta och tänka nu att varför är ni så glada? Den här matchen betyder faktiskt ingenting. Men det är ju lite sådär att som supporter, och när man kommer från de tiderna vi har varit i, då tror jag man måste tillåta sig att få känna de här starka känslorna. Våga drömma, känna den här glädjen. För det är någonstans som... drömmar bygger också någonting. Och det är det vi måste göra. Vi måste våga drömma. Vi måste våga fira. Vi måste våga vara nöjda. Sen, absolut, det här är en match som när vi står i november mest troligt inte kommer ha någon betydelse överhuvudtaget. Det är typ om vi vinner Svenska Cupen, vilket liksom, det gör vi.
Skillnad från 5-0-vinsten mot Landvetter då, som du har salufört vikten av.
Ja, jag visste ju att de här gliringarna skulle komma, men nej, inte riktigt lika stort som att slå Landvetter. Bara nästan.
Ja.
Nej, men det är klart att den här matchen betyder ju... Fan, du får sluta dra Lambert i piken nu. Jag blir utsykad för fan. Men det rent tabellmässigt och liksom vad vi spelar nästa år. Nej, det är klart att den här matchen betyder absolut ingenting.
Men glädjen på läktarna och drömmarna gör någonting för de som är på plats. Och det är ju värdefullt i sig. En sån här upplevelse.
Ja.
Och liksom, nu hoppas väl jag att liksom vi liksom, ja men, eller att laget och spelargruppen kan bygga en identitet kring det och liksom utnyttja och ta med sig liksom läktarens känslor och liksom använda det för att bärga fler segrar. Speciellt var det ju för Andreas Holmberg som gjorde sin första tävlingsmatch på hemmaplan för ÖIS med hemmasupportrar i ryggen. Och det var han inne på när jag snackade med honom efter slutsignal. Lös inte på samma sätt som Bärkroth, är ändå lite mer samlad, men det är ju bra i någon mån att mannen vid rodret behåller lugnet.
Ja, det är tur att han inte är som oss i alla fall.
Det kan man lugnt konstatera. Men jag tänker att vi lämnar över till Andreas Holmberg och hans känslor, tankar och reflektioner efter segern.
Står vi här med Andreas Holmberg efter 3-2 hemma mot Elfsborg. Ja, som supporter så är det ju helt magiskt med sådana här matcher. Och, ja, det är fint att se, men hur är dina känslor efter en sån här match?
Nej, men jag tycker också att det känns helt magiskt. Absolut, så är det. Att jag är jättenörd med prestationer och jag tycker egentligen över 90 minuter att vi gör en riktigt, riktigt bra match. Och sen är det klart att det finns två stycken mål som de gör på exakt samma sätt som vi behöver titta på hur vi ska försvara bättre, men annars är jag jättenöjd.
Och jag tänker senast kommer ni ändå från en väldigt tung förlust mot Degerfors, och under förra säsongen så har vi pratat mycket om att jag har haft svårt att liksom vända de här liksom negativa tackla motgångar och liksom lyfta oss igen. Hur har liksom du jobbat nu för att pumpa in självförtroende, att vi inte ska vika ner oss?
Det är just det. Jag försöker få dem att förstå vilket bra fotbollslag det är om vi gör de sakerna vi har kommit överens om. Då är det ett riktigt, riktigt bra fotbollslag. Det är det enda vi har fokuserat på den här veckan. Vad vi ska göra utanför planen. Och det är en viktig påminnelse. Alltså, man får inte glömma av vad vi förra helgen. Det går inte att göra det nu till nästa match. Utan vi behöver påminna oss själva varje träning, hela tiden, vad som krävs för att vi ska vinna fotbollsmatcher. Och idag genomför de det vi har kommit överens om på ett riktigt bra sätt.
Och jag tänker också liksom, i en sån här match när man är ändå så kraftig underdog liksom, utifrån sett i alla fall, så är det inte helt ovanligt att underdog-laget går in med den inställningen kanske att man ska grisa till sig liksom en poäng eller en tur, alltså seger med hjälp av lite tur, men vi går in och jag känner att vi verkligen spelar vårt eget spel och liksom besegrar Elfsborg på grund av våra egna förmågor. Hur mycket värdesätter du det?
Nej, men det värdesätter jag väldigt högt. Jag tycker det verkligen spelar vårt spel. Vi har pratat om det hela tiden. Att vi inte, om du går och är rädd inför en sån här vecka, då kommer du inte göra det som vi är bra på. Vi är bra på att sätta hög press och vinna boll högt och ha mycket energi i vårt spel, och vi ska framåt. Och det tycker jag vi försöker med hela tiden. Sen är det klart att man behöver korrigera saker efter vilka man möter, och Elfsborg är ett sånt lag som är duktiga i vissa saker. Men jag tycker att vi spelar vårt spel som du säger, och det är jag väldigt nöjd med.
Och framförallt så får ni också göra det framför hemmapublik och en klack som lever. Hur mäktigt är det liksom? Nej, att göra det framför dem?
Det var jäkligt mäktigt måste jag säga. Det var tryck från minut ett och de hjälpte oss väldigt, väldigt mycket idag. Så det var riktigt, riktigt härligt.
Derby nu, nästa match, och det kommer ju verkligen leva då på läktarna. Hur tacklar man en sån match? Det är ändå liksom annorlunda förutsättningar, ett derby. Hur ser du på det?
Men återigen, det är att gå tillbaka till det jag pratade om tidigare. Vi behöver göra vår grej. Vi behöver göra vår sak och vi behöver fokusera på vår sak. Liksom det är det enda sättet vi kan spela den här typen av matcher på. Som idag, alltså gå in och göra vår grej. Så ska vi försöka vinna den matchen.
Yes, på läktarna snackar vi lite skämtsamt om 4 kvar till Europa. Hur liksom ser du på chanserna nu att knipa en gruppseger och fortsätta framåt helt enkelt?
Nej, men vi ska göra allt för att vinna nästa match. Sen får vi se vad det räcker till. Så att, jag kommer inte sätta någon siffra på exakt vilken chans vi har. Men vi ska göra allt för att vinna nästa match. Och så länge det lever, då lever hoppet.
Yes, det låter underbart och vi får tacka för en riktig fotbollsshow idag.
Tack själv. Är världens bästa
gäng. Ja, men en nöjd men samlad Andreas Holmberg, som man ska vara kanske så här års. Ja, nöjd och samlad helt enkelt. Det är fan en vettig kombo, men den är lite för tråkig för mig alltså. Men ja, ingen gliring alls mot Andreas.
Jag känner att det som återigen bör lyftas, det har vi varit inne på, men han är ju inne på det att ja, vi ska inte sväva iväg. Det ska liksom varken vara himmel eller helvete. Vi ska inte förvänta oss liksom total framgång eller total nedgång, utan det handlar om att liksom ta dag för dag och göra det vi ska, och det är det de gör idag, och det är det enda vi kan hoppas på, att spelarna fortsätter göra just det, och att ja, vi får se fler sådana här segrar. Nu är det ett derby kvar som blir laddat för våran del, utan betydelse för Gais, ska ju nämnas, som kryssar mot Degerfors idag och står utan chans att gå vidare väl.
Ja, det är väl praktiskt taget omöjligt. Ja. Eller den där jävla trollformen får vi fan räkna på någon annan dag. Vi har chansen, Gais har inte chansen. Degerfors är väl de som har bäst chans, absurt nog. De har lindat upp hela gruppen här och spelar fin fotboll, och det är fortfarande jämnt om det. Men en seger mot Gais, och om Elfsborg och Degerfors spelar oavgjort, då kan vi vinna gruppen. Men så mycket kanske vi inte riktigt ska analysera än.
Ta ut förhand överhuvudtaget, utan det är en tuff match kvar mot ett allsvenskt motstånd. Men ja, vi har ju besegrat Elfsborg och ett derby, alltid ett derby. Så jag liksom går in i matchen mot Gais med helt andra förväntningar, vill jag inte säga, men förhoppningar jämfört med innan dagens match. Och det känns ju kul att få hoppas lite. Så får vi se vi lever upp till förhoppningarna.
Ja, men precis. Det kommer ju bli... Ja, det är alltid speciellt med ett derby, och lite skönt att vi får ett derby tycker jag nu i Svenska Cupen också, när vi spelar i en annan division än vad Gais gör. Och de mår ju lite bättre än oss just nu baserat på förra året, men fan. Det ska svida lite i Gais också, så jag hoppas verkligen att vi tar den. Jag tänker, om vi bara ska runda av den här fina matchen mot Elfsborg, så har vi faktiskt en intervju kvar, och det är med en person som är kopplad till Elfsborg i någon mån, får man ändå säga, även om han är vår alldeles egen Anton Andreasson. Den kommer här. Är världens bästa
gäng. Ja du, Anton Andreasson, nu står vi här efter att ÖIS har slagit Elfsborg. Vad känner du? Det är ju en speciell match det här för dig, får man ju tänka på också. Det är ju Stefan Andreasson, din pappa, som är sportchef i Elfsborg, och du har ju en historia i klubben också. Om vi börjar liksom inför matchen, vad kände du? Hur taggad var du?
Jag var lite extra taggad, det får man väl erkänna. På ett bra sätt, en rolig match att spela. Jag har aldrig mött dem i tävlingssammanhang, så att, innan matchen var det speciellt. Sen så när domaren blåste igång, så tänkte jag inte så mycket att det var Elfsborg på andra sidan, utan det var ett i mängden bland lag man vill slå. Det var roligt.
Och efter en liten tyngre match mot Degerfors, så kanske inte förhoppningarna var jättestora idag. Men det känns som att ni har kommit ihop väldigt fint som grupp och går ut och gör en kanoninsats över 90 minuter här. Vi slår ju faktiskt Sveriges näst bästa lag. Vad betyder det här för framtiden?
Alltså, det är klart det blir gött, men sen ska man nog inte dra för stora växlar av att säga det är först som det är cup. Det kommer vara bra perioder, det kommer vara sämre prestationer, så ska det väl kanske vara. Sen tror jag ändå det är ganska nyttigt för oss att så här, efter förra matchen, men kanske som du säger, förväntningarna gick ner lite. Vi fick ett wake-up call. Det behöver inte vara som inför alla andra år. Det har varit liksom så här, förväntningarna har varit här uppe och så har man, det har varit mycket nytt. Men nu har vi fått jobba i ganska lugn och ro och så en liten plump senast, som du säger. Folk kanske hade räknat ut oss lite och så vet vi ändå om att så här, gör vi grejer bra så är vi duktiga. Liksom. Som idag, jag är lite stolt över alla. Alla gör en grymt bra match från start till slut, alltså hela matchen. Det var egentligen inga, någon kort period, men jävligt starkt av oss.
Finns det något i spelet som du är extra nöjd med idag, som du tycker satt extra fint?
Ja, men alltså djupledshoten känns inte som vi har haft så bra djupledshot på länge. Alltså de vet inte riktigt hur de ska göra. De vill, första 20 så vågar de inte stöta, men då spelar vi ut på wingback som blir själv. Sen så börjar de stöta, men då ska vi innan bakom och skapa frilägen på det. Så att det var kul att se. Det är något vi har pratat om. Och så det höga försvarsspelet och pressen var bra egentligen genom hela matchen.
10 av 10 insats helt enkelt, låter det som. Hur ska du fira det här?
Det blir stryktips klockan 4. Så säg i alla fall en 12 rätt, så blir det, så är lördagen fulländad.
Ja, det, nu får du toppa det här med 13 rätt också.
Jag har Polla delat på ett stryktips. Så, okay. Och det ser jävligt bra ut faktiskt.
Det gör det alltså?
Ja, men det har man alltid en god känsla innan det drar igång.
Ja, det är lite generellt. Men då får vi önska lycka till med stryktipset då. Framförallt gratulera till en riktigt fin insats. Ja, så nöjer vi oss där.
Tack.
Är världens bästa gäng.
Ändå gött att du fick påminna honom om vem som är hans pappa. Ja,
jag tänkte det var schysst ifall att han hade glömt det. Nej, men nej. Det var väl lite mer för att förklara för lyssnarna. Men så märkte vi när vi lyssnade på det nu att det var...
Ja, det lät
väldigt konstigt. Jag minns också att det var... Jag kände efteråt att den här intervjun var lite halvtjaskig från min sida. För jag blev så glad när jag såg Anton, så jag glömde liksom nästan vad jag skulle fråga. Men som tur är så är han ju alltid väldigt, väldigt trevlig och välformulerad. Så han är ju väldigt härlig att intervjua på det sättet. Och så, ja, ska spela stryktipset med Polle tydligen. Det låter spännande.
Ja, inga bettingbegränsningar där på dem. Få spela på Premier League då.
Ja, det får de. Det hoppas jag i alla fall. Annars har de snacklat till det rejält. Men nej, det får de. Det är lugnt. Men vi ska väl egentligen börja runda av ÖIS Elfsborg-matchen. Vi har lite fler grejer vi ska prata om på värvningsfronten och sådär. Så det blir liksom, det blir ett till segment i podden. Har du något mer du vill säga om ÖIS Elfsborg, Love? Har du någon mer spontan tanke?
Nej. Jag känner mig helt slut nu nästan. Alltså, mycket glädje och eufori, men nu får vi samla oss och ta med oss de här känslorna liksom, in i derbyt. Men jag känner att allt som behöver sägas redan sagt. Så, ja, prestationen talar för sig själv.
Ikväll ska vi fira med öl. Med det sagt så går vi över lite till ett annat tema. Det känns nästan så där att börja prata om värvningar och sånt där nu, för man är så upptagen med att tänka på matchen. Men om vi går till veckans första värvning då, vi har ju två att prata om, så var det en herre som blev presenterad tidigare i veckan och som spelade matchen idag. Charlie Vindehall, mittfältare, senast från IFK Värnamo. Ditt intryck av Charlie, Love?
Nej, men en väldigt stabil insats. Liksom, jag vill inte den som sticker ut allra mest, men en av dem som håller jämnast nivå skulle jag också säga genom hela matchen. Han är fin i kombinationsspelet tycker jag. Går in liksom i matchen med en bra intensitet. En bolltrygg mittfältare är han väl egentligen, en central mittfältare, men nu utgår han lite mer från vänster. Och ja, det är väldigt fint. Men jag ska vara helt ärlig och säga att jag inte liksom har någon vidare koll på honom som spelare. Det här är egentligen mitt första riktiga intryck av honom. Han spelade väl en del i liksom Värnamos senaste säsong i Superettan.
spelade rätt mycket där. Allsvenskan har mest huserat på bänken, men gjort pigga inhopp och sådär. Det har ju beskrivits, jag har ju sett lite av honom, men jag vill inte påstå att jag har sett så mycket att jag kan göra något vettigt uttalande egentligen. Men baserat på det lilla man har sett och det stora man har hört, så ska det ju vara en spelare som påminner lite om Kevin Holmén, Arvid Brorsson. Mm. Och det känns ju verkligen som en karaktär som vi kan behöva i den befintliga truppen idag. Och baserat på hans pigga och fräscha insats idag, så känns det väl verkligen som att det här är en spelare som vi kommer att ha mycket nytta av den här säsongen.
Absolut. Väldigt nyttigt med en spelare som också kan liksom, ja, men rotera på ett mittfält och liksom, ja, men både utgå från en central position men även från en kant. Det kan verkligen behövas när vi tappat en sån som Hampus Dahlqvist som, ja, men har kunnat röra sig på liknande positioner. Sen så går vi ju för ytterligare en Värnamo-värvning, och den liksom, om jag inte hade så bra koll på Charlie Vindehall, så får jag väl ändå hävda att desto sämre koll har jag på Hampus Gustafsson, som värvas in som ett som värvas in som ytterligare ett målvaktsalternativ. Jag tänker att du inte heller har någon vidare analys av honom som spelare. Men det som blir intressant här är ju ändå att vi har Sixten som liksom fortsatt är skadad. Men vi vet att han kan komma tillbaka. Och så har vi Alex Ram som, ja, men utöver liksom, ja, den bleka insatsen mot Degerfors har gjort det väldigt bra under försäsongen. Och ja, han får ju förtroendet idag också och gör det hur bra som helst. Så ja, frågan är vem som egentligen står som första målvakt. Ja, vad tänker du?
Ja, det kan man fråga sig givet Alex Rams insats idag som vi faktiskt kan nämna från matchen mot Elfsborg. Jag tycker han är ruskigt bra i den här matchen, och han gör några otroligt fina räddningar, och vi ska tacka honom otroligt mycket, för utan honom vet inte tusan om det hade gått. Sixten är ju ett osäkert fall, och Hampus Gustafsson är också, ja, men osäker, för att man kan inte säga så mycket om dem. Vi kan väl nämna det om Hampus Gustafsson då, att han har varit reservmålvakt i Värnamo ett par år. Förra året var han en sväng i Norrby och stod 15 matcher där. Så det är ett ganska oprövat kort som man inte vet så mycket om egentligen. Vi får väl försöka få tag på honom och slå honom en pling och kolla läget. Och så kanske vi kan lära oss mer om honom. Men givet Alex Rams insats idag så tycker jag personligen att han känns given. Det är klart att man kan argumentera emot det givet 5-0-förlusten mot Degerfors, men jag vet inte riktigt hur mycket man kan klandra Alex för det, som faktiskt gör några fina räddningar i den matchen också. Så jag tycker väl att Alex Ram är stor favorit till att ha den positionen just nu, men det är klart att de andra två kan överraska också. Det är svårt att säga, men jag tror ju utan att tvivla överhuvudtaget att det kommer vara Alex Ram som står mot Gais.
Ja, helt enig. Allt annat skulle vara konstigt i min mening. Ja, och något mer som hade varit konstigt är ju om, eller konstigt kanske inte är, för nu har han snart betat av alla Göteborgsklubbar. Det är ju Tobias Sana som ryktas vara på G till ÖIS. Ja, jag kommer ju aldrig glömma matchen IFK Göteborg och Malmö FF där jag faktiskt var på plats. Ja, en spelare som har stått för en hel del skriverier. Är detta rätt anfallsförstärkning? Sådär.
Jag vet att jag går emot i stort sett alla nu, men jag tror så länge, om den här värvningen blir av, om allt sköts på rätt sätt, så kan det bli väldigt bra. Men det måste inte bli det. Men jag menar, vi ska komma ihåg att Tobias Sana har spelarkvaliteter och liksom har spelat, ja, men genomgående väldigt många säsonger nu i elitfotbollen på den högsta nivån i Allsvenskan. Jag menar BK Häcken förra året och IFK innan det, och nu var han inte den största stjärnan i BK Häcken, men det var ändå en faktor till deras framgång också. Så rent spelare, alltså om du ser till hans kvalitet på en fotbollsplan, ja, det är klart att det här kan bli fruktansvärt bra. Men det finns också saker som talar för att det kanske inte kan bli lika bra. Så det är svårt att ha en ingång i det liksom, för det är många som pratar om, ja, men det känns lite fegt att ta upp det här när han inte liksom är med i podden och kan prata om det själv, men det är klart att han har en ja, men ett lite utåt agerande sätt ibland som kan gå emot honom, men jag menar, kan man möta honom som person på ett fint sätt, vilket jag tror att Adde och organisationen kan göra, och få honom att känna sig hemma och få honom att känna sig som en av oss, så tror jag och hoppas jag att han kan bli en väldigt stor tillgång. Sen handlar det också om att han ska vara i ett skick där han inte drar på sig för mycket skador, men får vi en Tobias Sana som är skadefri och som kan göra en fin säsong, så är det klart att det är en möjlighet för framtida rödblå framgångar. Men jag känner mig väl också lite kluven till värvningen i sin helhet, för att jag känner att det finns alltid, alltså det medför alltid ett risktagande att signa spelare som har befunnit sig i elitfotbollen många år och över 30. Så jag är lite så, jag är lite 50-50. Jag kan se en väldigt bra utgång i det, men jag kan också se en mer problematisk utgång i det som grundar sig i skadeproblem och andra saker.
Sen så tänker jag också att det är extremt riskabelt för faktiskt för Pontus Farneruds rykte redan nu, liksom att det blir som två kompisvärvningar han gör i Mikael Dyrestam och Tobias Sana, utan att liksom vilja liksom undervärdera deras kvaliteter. Mikael Dyrestams liksom tid i rödblått har inte börjat på riktigt än, men liksom misslyckas båda de två, är lite halvskadade och ja, Tobias Sana ställer till med lite problem, så är det ju ganska tydligt vem det är som har varit drivande i att plocka in just de två. Det kan man liksom inte blunda för.
Ja, men det där är ju också sådär. Alltså det där kan man ju se på så många olika sätt. Det är klart att folk noterar att Farnerud tar in då sina kompisar, som folk säger. Jo, men absolut. Men om, jag menar, när Dan Ivarsson var tränare för ÖIS, då plockar vi in halva Lindome. Alltså ja. Enda anledningen till att folk pratar om det nu, det är att det är kända spelarprofiler som kommer ovanifrån.
Och men som ändå har en historie. Alltså, det finns en historik. Liksom Mikael Dyrestam har knappt spelat fotboll på 2 år. Och Tobias Sana har liksom inte liksom hittat lugn och ro i någon klubb under de senaste åren. Så ja. Nej, men det är väl. Jag förstår vad du menar, men ja. Vi kan väl någonstans enas i att det är ett risktagande i att
det säger jag verkligen inte emot. Det är det absolut. Vi får se om det blir av, och så får vi diskutera det mer sen. För det är, ja. Bollen är rund när det kommer till både värvningar och fotboll efter den här dagen, har man ju verkligen fått lära sig. Men om vi ändå ska vidröra Elfsborg en gång till, så måste jag ändå säga det att fy fasen vad skönt det var och verkligen få känna att man aldrig ska ge upp.
Nej.
Alltså vi satt förra veckan, när jag satt här i måndags och spelade in, då trodde jag fan jag skulle börja grina för att jag var så jävla besviken. Men nu sitter man här, lördag eftermiddag, ska snart ta en öl och kan konstatera att fan, vi kommer tillbaka. Och det är det som är det viktiga, att positivitet och förmågan att aldrig ge upp, det är bland det finaste du kan ha på en fotbollsplan, och det är det som leder till framgång, och det är det som gör att jag är äckla glad idag. Det är fantastiskt.
Ja, det låter som bra avslutande ord, och tills vi hörs nästa gång så säger vi som vi brukar. Ha det gött!
Hej!
Är världens bästa gäng. ÖIS är laget som tar 2 poäng. Nu vi spelar bollen kvickt och rätt. Vi ska vinna lätt.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.